Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Nu sitter vi i en fin studio, det vill säga min bil. Det är inte bara att det är min bil eller att det är en Volvo, utan vi sitter ute på vischan. Om du hör några kor som råmar så är det alldeles de du ser genom fönstret.
Ja, det är första gången som vi poddar med publik.
Ja, faktiskt.
Och de var liksom på andra sidan hagen när vi kom. Men när vi stannade i bilen så nu rörs, titta. Då kommer till och med kor från andra hagar för att bevittna det här.
För att se inkräktare. Ja. Men vi är på hyggligt behörigt avstånd med ett elstängsel emellan. Och vi kan ju hoppas att det är el som finns i det där snöret. Inte för att jag är rädd för kor. Inte alls. Vem hade koskräck? Minns du det?
Nej, minns jag.
Jo, det minns du. Det var ju Kurt Olsson.
Just det.
Han pratade om koskräck. För 30 år sedan.
Alltså man ser ju ofta kor när man är ute och åker och sådär.
Ja.
Man tänker inte så mycket på det. Men nu när de är...
5 meter?
Ja.
4 meter?
Ja, men ett 40-tal och står och stirrar. Så inser man ju vilka jättekreatur det handlar om alltså.
Ja, och de är ändå bara ingenting mot sina män.
Nej.
Kära värld. Ja. Kom på en historia som jag hörde utav ett av våra 5 barnbarn. Här ska du få en fråga.
Vänta, innan du ställer den.
Ja.
Är det en sån här fråga som du egentligen inte vill att jag ska svara på, utan som du bara...
Nej, det här är en historia.
Okay.
Svarar du så svarar du.
Okay.
I denna idyll där vi nu sitter, med utsikt över sjö och lantgårdar, bondgårdar.
Mm.
Och kungsljus, ser du det till höger? Den har lite överblommade, men kungsljus, verbascum nigrum på latin. Fina höga blommor.
Mm.
Nästan ogräsnivå, för de växer bland ogräs, men mycket vackra. Säkert jättebra för alla bin och humlor och vad som du kan tänkas lockas dit. Vad var det? Jo, här kommer en historia. Hur kan du veta att en ko är sjuk?
Vet du.
Nu ska se om jag ställer frågan rätt. Hur vet man att en ko har fått covid-19? Så var det. Hon koromar.
Mm.
Sagt av en 7-åring, tror jag.
Ja, det är klyftigt. För en 7-åring.
Koromar, det var jättebra.
Inte fullt lika imponerande än återberättat av en 60-plus. Så kan man säga.
60 plus. Jag är snarare 60 minus. Nej, jag är ju 60 plus. Men jag påminner lite om Börje Morgenstern. Vad han nu hette egentligen. Alltså Viktor Borge.
Mm.
Den danske pianisten. Som en gång i världen var Las Vegas högst betalde artist. Han hade det inskrivet i sitt kontrakt med det hotell där han uppträdde. Så om andra artister då fick högre arvodering per kväll, per månad, hur det gick till, så blev han automatiskt uppgraderad.
Det är ett bra avtal.
Ja. Viktor Borge, han fick frågan för hemskt länge sedan. Han dog ju för faktiskt 20 år sedan, drygt, på juldagen av alla dagar. Han fick frågan av någon, herr Borge, jag har hört att ni är mer än 60 år. Ja, jag är runt 60, svarar han då. Ja, men hur gammal är ni? Ja, 62. Ja, men det är runt 60. Ja. Det tyckte du var roligt. Alltså, Viktor Borge, han var så himla rolig så att man måste nästan ha upplevt honom livslevande. Han är rolig på tv också. Gamla svartvita snuttar finns överallt. Och då så visar SVT någon guldkorn av Viktor Borge uppträdanden. En stor pianist, klassiskt skolad, pianosolist helt enkelt. Inte världsklass, men han använde sin fingerfärdighet, sin dexteritet till att ha det vi ständigt återkommer till, den här judiska humorn.
Mm.
Eftersom han då naturligtvis var jude och boende i Danmark, ockuperat av Tyskland, så sticker han ju innan dess till Amerika. Och får sin artistkarriär där. Han blev nog 85 i alla fall.
Hur länge var han aktiv då som artist?
Ja, alltså från 40-talet, kanske något innan 40-talet, tills han dog. Och det kan jag säga med säkerhet, att han var aktiv tills han dog. Min fru, när hon läste på lärarskolan, så åkte hon ju ifrån Tranås med pendeltåget till Linköping varje dag, 07:01 någonting. Alltid stressad, alltid och så vidare. Och så åkte hon tillbaka då, när dagen var slut. Och vid ett tillfälle, själv hade jag inställda lektioner, så jag hade förmiddagen fri på något sätt, om det var friluftsdag eller något sånt där. Så ringer hon hem. Jag har ingenting idag. Jag hade glömt. Det var inställt och någon var sjuk. Och det hon var lite halvarg. Och så. Ja, men kom hem då. Ja, jag åker nog 25 minuter. Så går vi på stan bara. Så. Och så mötte jag henne. Och så gick vi på ett konditori. Numera nedlagt. Gammalt fint konditori. Med neonskylt och allting. Asens konditori.
I Tranås.
Och satt där och drack kaffe, pratade, och hon fick prata av sig sitt ilska. Och så var den borta, och så fanns det då på alla konditorier värda namnet tidningar med en sån här träpinne i, du vet. Man hängde upp tidningarna.
Mm.
Och då tog jag Östgötakorren. Bara för att den läser jag ju inte så ofta annars. Och så bläddrade jag i den medan vi satt och drack kaffe, och så fick jag se. Ikväll uppträder Viktor Borge på konsert och kongress i Linköping. Gunilla, kolla, Viktor Borge. Vem är det? Ja, men det vet väl. Och så försökte förklara det. Ja, det hade hon väl hört. Ikväll. Jag ringer direkt. Och så gjorde det. Ja, det är utsåld. Nej, vi har två biljetter kvar. Ja, då tar vi dem. Så åkte vi precis samma kväll tillbaka till Linköping för Gunilla. Och såg den märkliga underhållare. Och det börjar med att han kommer ut på scenen. Mycket nedsläckt. Bara en svag spott som följer honom ut på scenen. Han ser ganska bister ut. Han går sakta. Han tittar ut över publiken. Inga leenden, ingenting. Så böjer han sig sakta framåt. Får applåder. Böjer sig sakta uppåt. Applåderna tystnar. Och så öppnar han munnen. Och blåser ut rök. Som han haft i munnen hela tiden. Fast vanligt cigarettrök. Så är han.
Mm.
Det var en upplevelse. Sen samma år, juldagen, så dog han.
Och detta var 1900?
99 kan det ha varit.
Mm.
98. Det bör nog ha varit, ja, 99 eller 98. Och det var en upplevelse. Han körde allting på engelska. Även om han naturligtvis kunde danska, men för att vi svenskar skulle förstå alla vitsar och allting så körde han allting på engelska.
Mm.
Och så en del av den där tricken eller hans skämt och så där vidare, det har man ju hört och sett. Och så spelar han ett stycke. Dramatiskt stycke. Och sen när det är som mest dramatiskt så ska han ramla av pianopallen. Och plocka upp ur pianopallen ett bilbälte. Så han sitter fast stadigare. Och så slutar han och vänder sig mot publiken. Ja, nu vet jag att ni vet att jag snart kommer ramla av pianopallen. Men nu är jag så gammal så att min läkare har förbjudit mig att köra det här numret. Så jag bara fortsätter spela och så dammar han på. Och så ramlar han naturligtvis av. Vänder sig om, lyfter på locket, tar fram säkerhetsbältet. Så han gör liksom en extra finurlighet av ett redan gammalt skämt.
Ja.
Judisk humor.
Att reinvent yourself.
Liksom. Ja.
Ja, det finns
det
många.
Det var en lång inledning. Jag vet inte varför jag började på den.
Nej, men jag tycker det är fascinerande med den gamla skolan. Och vi har pratat om det tidigare med Hasse och Tage och allt sånt där.
Ja.
Men det är svårt att uppskatta den underhållning som produceras idag på många sätt.
Ja, för dig och mig. I alla fall för mig. Men för dina barn.
Mm. Men det är ju som jag sagt tidigare. De skrattar ju lika mycket åt Papphammar som
ja.
Åt JLC eller något annat sånt där.
Ja, men Papphammar, han kör ju slapstick, snubbelhumor.
Mm.
Eftersom det har förmodligen i alla tider alltid varit roligt.
Mm.
Och ser när någon ramlar, ser när någon snubblar på någonting, står på näsan och slår sig, det låter ju vidrigt egentligen, men det är det inte, det är rätt kul.
Mm.
Och se hur man tar sig förbi en sån här snubbling.
Ja, det är liksom. Det finns viss humor som aldrig blir gammal på något sätt, som inte har en bäst före datum.
Ja, okej. Jag kan tänka mig, om jag nu blir nostalgisk till min egen tonårstid, att Magnus och Brasse möjligen skulle kunna stå pall för tidens tand om någon av deras revyer, shower, man skulle se den igen. Ja. Inte bara fem myror är fler än fyra elefanter, som ju är ungefär världens bästa barnprogram. Inte bara det, utan alltså deras humorshower.
Ja, mina barn älskar ju den där svordomsvisan.
Ja, det är klart. Tagen ur vilken revy?
Det minns jag inte.
Den heter Varning för barn, den revyn, den föreställningen.
Mm.
Den körde de lite överallt, bland annat på Berns. Berns salonger.
Ja, jag tror där den är filmad.
Kan mycket väl vara det. Kan mycket väl. Den var inte filmad då jag var där med en trevlig flicka. När jag nämligen gjorde vapenfri. Vapenfri militärtjänst på den tiden, då hade man möjlighet att åka tåg billigt och ständigt och jämt. Det kostade ingenting i stort sett. Så jag var uppe i Stockholm och då gick Varning för barn på Berns. Vi gick dit, åt mycket dyrt. Och gått och såg på denna föreställning. Den var verkligen superbra.
Mm.
Då åt jag första gången slätvar. Och det beställde jag för jag visste inte vad det var. Slätvar, det låter ju hur äckligt som helst.
Mm.
Men det är ju en sån där längst ner på menyn. Alltså de dyraste rätterna. En dyr fisk. Det åt jag då.
Mm. Tror inte du var att få idag ens.
Piggvar, slätvar, bergtunga. Det är de där,
ja, gängen. Piggvar kanske rör för, men det är övrigt där en rätt tunn sort.
Ja, det är det.
Vi tittade på det där klippet för något år sedan. Och då sa min äldsta dotter att hon kände igen en av de här med skägg som var med och sjöng den här svordomsvisan.
Jaha.
Och så tänkte jag, ja men det är ju jag också.
Hur mår du då?
Jag tror att det var Tom Körberg.
Ja, det kan det mycket väl ha varit.
Och sen så var ju han även spelade någon liten roll i Ronja Rövardotter.
Ja, men han har en hyggligt liten roll där.
Mm.
Där han spelar Någon Pelle Jöns avslag.
Ja, någon där Birkas.
Ja, just det.
Nej, inte Birka.
Borgs.
Nej, vad heter Ronjas pappa?
Är det Borg det?
Nej, det är ju den andra med orange.
Ja, ja, jag vet inte vad han heter. Ja. Ronjas pappas
rövare.
Rövare.
Ja, det är... Jag har alltid undrat vem som spelar de här vildvittrorna.
Vem som spelar dem?
Ja, det är ju rösterna.
Ja, men är inte det samma röst för övrigt?
Ja, kanske.
Jag tror det är någon duktig kvinna som har alla de där mycket irriterande rösterna. Och det här är ju alltså för den digitala tiden. Man fick ju färglägga och ha mikrofoner som då tog och allt det där, va?
Ja, det var en utmaning att göra film på den tiden. Ja. Och samma sak med klippning och sånt där, det var ju också.
Ja, ja, ja. Nu kan ju vem som helst sitta i en bil och göra en podd.
Ja, precis. Det är alltid kul att få vara vem som helst.
Det har jag aldrig känt.
Nej.
Men du, alltså, med din finska bakgrund och din Södertälje och norrländska och belastning här. När vi kom och åkte här.
Belastning?
Ja, det är klart det är. När vi kom och åkte här så sa du så här småländskt kan det inte bli mer än så här småländskt. Nej. Och jag håller med dig. Du har ogräs, bearbetade, jobbade hagar med stora stengärdsgårdar, stenrösen, sedan 100-150 år tillbaka, upplagda, mycket fint upplagda. Så har du en sjö och så har du en gård som inte brukas på det vanliga sättet, där någon sonson nu bor med sin fru, jobbar någon annanstans och bor ändå på landet.
Nej, men det här med sten är det som jag tycker symboliserar den småländska myllan på något sätt.
Ja.
Och sen har jag sett det på ett ställe tidigare och det är i Sörmland. Där finns det också mycket sten i. Men också mycket sån här runstenar. Heter det så?
Ja, det är... Det är ju också sten. Runstenar, det är ju... Ja.
Ja,
alltså det är klart finns... sten, men inte småländsk sten.
Nej,
man gräver marken.
Nej, men alltså, liksom... nu tänkte jag vad som är mer signifikativt för den sörmländska landet på något sätt. Att det finns mycket runstenar.
Jo, men det är inte så konstigt, för att därifrån åkte man ju ut på Ledung. Man åkte iväg i, vad tror du, fanns det någon viking från Småland?
Nej.
Inte någon?
Nej, men å andra sidan så skriver man inte vykort innan man åker. Det gör man innan man...
Ja, men de runstenarna, de är ju egentligen till för att hugfästa minnet av någon som har dött. Eller någon som har varit extra stor. Eller någon som har varit extra viktig. Och då högg man in det. Inte långt härifrån ligger ju Rök med den största runstenen som finns, tror jag. Fortfarande ganska odechiffrerad, oöversatt, för att den är så svår. Med runor på kanten och på bak- och framsida. Det är värt ett besök, bara åka till Rök för att se rökstenen.
Vad är det som gör att den är så svår?
Man är inte överens om hur den ska översättas och tolkas, och den är... Det finns två runalfabet, ett yngre och ett äldre. Och den här har liksom ett tredje. De vanliga runstenarna, de kan vem som helst läsa. Ingvarstenarna i Uppland till exempel. Det finns jättemånga sådana. De heter så efter Ingvar som åkte ut i härnad. Han åkte verkligen imponerande långt. På alla sjöar med sina flatbottnade, mycket sjövärdiga båtar. På alla åar, menar floder. In i Ryssland, ner till Kiev, nästa flod, ner till Svarta havet. Och vid Svarta havet, det är ju ett hav alltså, fast det är en sjö. Det är ju jättestort. Vid dess östra kust så går de in på den farbara, mest farbara floden där. Och så lyfter de båten. Sen bär de båtskrället över de kaukasiska bergen. Motsvarande in i Azerbaijan. Och där möter då Kaspiska havet. Den största sjön i världen. Från den näst största till den största sjön i världen. Han dör sen där, Ingvar. Men det står om honom att han gav örnen föda.
Ja.
Det betyder att han dödade många.
Jag lyssnar på en historiepodd med Anders Lundin som jag tycker är jätteintressant. Det är inte långa avsnitt och det är hyfsat begripligt vad de pratar om.
Ja.
Där pratar de just om vikingatiden och hur man alltså var legosoldater.
Ja, ja.
Där nere i, vad heter det? Där nuvarande Turkiet ligger.
Och... nuvarande Istanbul.
Ja.
Jajamän.
Vad hette det då?
Ja, då heter det Konstantinopel.
Ja, precis. Där var de liksom och blev utskickade av någon stackars turk någonstans. Och hämta in, inkassera skulder.
Ja, ja, ja.
Och allt sånt där.
Någon stackars turk. Det var ju själv överste kocken där.
Ja.
Men det är... det är före Turkiet, det är före Osmanska riket. Konstantinopel faller ju 1453 och då blir det ju muslimskt.
Mm.
Även om den grekiska kyrkan då är kvar som en liten enklav mitt i. Och Hagia Sofia, du vet, den här stora minareten. Eller den stora kyrkan som nu är museum. Och som den här fåntratten Erdogan har gjort om till moské nu här om månaden.
Mitt i corona.
Och... ja, ja. Han är ju inte lite korkad än.
Nej.
Så, men de där vikingarna som åker dit, det är sveavikingar.
Mm.
Och de heter inte vikingar. För det är norska och danska som heter vikingar. Vikings. Vikingo på spanska. Och på alla andra språk. Någonting med vårt norska, svenska ord vik. Och det är Oslofjorden som då är viken i frågan. Som vet namnet. Men sveavikingar, de heter väringar.
Mm.
Varangoi på grekiska. De skrivs som varangoi. För de är omskrivna.
Mm.
Vad säger du lite mer?
Ja, nej men då berättar han att det kommer någon till deras by och rekryterar unga män som kan följa med på den här resan. De blir lovade guld och gröna skogar. Då. Och... de äldre är ju emot det här är ju bara lurendrejeri, ni ska inte göra det här. Så det här är liksom första gången som man på något sätt dokumenterat kan se att yngre männen går emot sina fäder. Liksom.
Ja, 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 ja.
Och ger sig ut på de här resorna. Sen är de borta i 4 år, lovade guld och gröna skogar och mark och vad de nu är.
Ja.
När de kommer tillbaka och vissa av dem kommer tillbaka, inte långt ifrån alla.
Ja, ja. Ja.
Det är lite samma, det här kommer tillbaka i historien, svenska historien, när man ger sig ut i krig och sådär och de åker runt till byar och säger att räknar upp en lista med namn.
Ja.
De här ska med ut i krig.
Yes, yes.
Och sen blir de lovade mark när de kommer tillbaka eftersom svenska staten då inte har råd att betala någon lön.
Mm.
Problemet är bara att när de kommer tillbaka då så har ju deras fruar gift om sig med någon som inte har blivit inkallad. För att de vill inte leva ensam. Så då har de den här marken för sig själv och har ingen att dela den med. Nu fanns det i och för sig ett överflöd av kvinnor eftersom...
männen dog där.
Ja, precis. Så det var ju ett harem att välja av i och för sig. Till och med i Bygdeå i Skellefteå liksom så fanns det 10 kvinnor på varje man.
Oj.
Rent statistiskt då.
Det är vatten.
Ja.
Då blir det många lärarinnor och liknande som bara ska försöka försörja sig.
Ja,
så som varande ensamstående.
Ja, nej, om man får rekommendera en podd så rekommenderar jag den här historien.
Ja, ja. Alltså historia är ju superintressant. Och jag vet inte egentligen varför. För att man går inte att tänka på historia ständigt. Men när du hör något historiskt finurligt så slår det an en ton. Av igenkännande och sådär va. Dina rekryterade unga män där i den här historien låter snarlikt en annan slags rekrytering från just de där krokarna. Fast då är det under den muslimska tiden. Då hämtar man unga pojkar från Serbien.
Okej.
Ja. Då när vi har det osmanska riket och turkarna är de som styr och ställer i den delen av världen. Och de där serbiska pojkarna, de omskolas, för att använda ett mycket tråkigt ord, hjärntvättas helt enkelt, och blir mer turkiska än turkarna själva. De blir alltså dundermuslimer, kommer tillbaka med rak rygg och fjäder i hatten och är den tidens då härskare över sina gamla områden. De heter janitscharer, de där specialkrigarna. Och de används sen som livvakt och militär och överhuvudtaget för att hålla koll på Balkanhalvön. Då är det för rätta serbiska unga män som har blivit omskolade. Och det har varit, det är därför som vi har en stor del muslimer i Bosnien. Därför att de tar med sig sin muslimska identitet, och muslimbefolkningen i förra Jugoslavien kommer av dessa.
Anledningen till att börja lyssna på den här podden var ju för att första avsnittet handlade om Ådalen, som jag är väldigt fascinerad av naturligtvis.
Ja, ja, nu är det din bakgård verkligen.
Ja, men det kommer också ett avsnitt om just det här med Balkankriget, vad som hände då. Och, ja, det är väldigt mycket intervjuer om med överlevare som dels stannar kvar, men dels sådana som har flytt också.
Ja, det är klart.
Men anledningen till att det är intressant är ju för att det är på något sätt är det någonting man kan föreställa sig hur saker och ting var. Det är jättesvårt att föreställa sig hur saker och ting kommer att bli. Så att jag tror att det är en del av sanningen.
Ja, alltså man kan ju inte veta hur det ska bli. Däremot så kan du ha en hygglig ammunition, ett hyggligt förråd, om du är påläst och kunnig i hur det har varit.
Ja.
För att tolka in någonting som kan bli. Finns det en ambassadör, en svensk ambassadör, han är säkert pensionerad nu, han har varit ambassadör i mängder av länder, jätteduktig, han heter Ingmar Karlsson, märkligt nog. De flesta ambassadörer heter ju Strålenstjärna och Vinkelknäkt och sånt där,
eller Juholt.
Ja, men den här, han är inte någon avpoliterad gammal politiker, utan han är alltså en tvättäkta diplomat, Ingmar Karlsson. Han har skrivit böcker om de länder han har varit ambassadör i. Mycket initierat. Jättebra böcker. Och han är verkligen en som kan säga, ja, så här har det varit sedan si och så. Och nu kommer det säkert bli så. Bara för att han är påläst. Ingmar Karlsson.
Ja. Vad heter han stats... som jobbade på UD också, Hans... som blev sen också ambassadör i något krigshärjat land.
Hans har också en hjälp att ta reda.
Nej, men i nutid alltså.
Det finns en Hans Dahlborg.
Ja, heter han Dahlborg verkligen?
Eller Dahlberg?
Dahlgren.
Dahlgren kan han mycket väl heta.
Han är ju... Alltså det finns ju några så här... Topp tre är ju så här... New York... Washington och säg något mer.
Ja, Paris, typ. New York har ju ingen ambassadör.
Nej, men alltså att vara svensk.
Ja, jo, utan tvekan så är Washington det är nummer ett. Sen kommer London och sen kommer möjligen Paris och Rom som nummer fyra, Berlin sen. Det är utan tvekan. Alltså,
och där kommer ju inte någon Ingvar Carlsson in. Ingmar Carlsson.
Nej. Han har ju fått vara ambassadör i sådana länder som Bulgarien och det är ingen annan vill åka. Island, Juholt.
Ja. Men han fick väl något Vietnam nu eller?
Ja, det kanske.
Att hans fru kom jobba där eller något.
Jaha, häftigt.
Ja. hans karriär har ju verkligen gått upp och ner.
Ja, i alla fall hit och dit. Nej, men så i, när det gäller Washington, där sitter inte någon Sven Pettersson, utan då är det Wachtmeister till exempel. Mm. Och just Wachtmeister, Wilhelm Wachtmeister, han har varit ambassadör där. Han är ju död nu, men i 40 år.
Mm.
Känd och välkänd och erkänd av Vita huset, oberoende av president. Jag tror han var redan på Kennedys tid och framåt.
Och sen var ju han, vad heter han, Jan, som var minister sen.
Ja, Jan Eliasson. Han, och han har varit i FN och gjort vad man nu gör för nytta där.
Ja, men typ vice generalsekreterare eller något sånt där.
Så
till
Sverige och Norge har levererat många toppnamn till FN. Den första var ju norsk, Trygve Lie. Och sen kom Dag Hammarskjöld. Så att det är mycket som två små ynka länder har kunnat leverera till den här väderballongen som vi kallar för FN.
Ja, men det handlar ju om att vi lever i ett stabilt samhälle.
Ja, och inte, ingen kan reta sig på Norge eller Sverige.
Nej, för vi är så tysta och timida. Till Zlatan kom.
Ja. Nej, men det är nog så. Om man ska säga någonting positivt eller neutralt, snarare neutralpositivt, så är det då Sverige och Norge, Skandinavien. Finland utan tvekan, fast det är ju mera mössan i hand alltså.
Men där gick ju deras förre president Tarja Halonen ut och sa att att Sverige har misslyckats med coronastrategin för att det leds av män.
Ja.
I de länder där det är finska eller kvinnliga.
Ja, det är ju bara Finland.
Nej, Nya Zeeland har ju också. Ja, de har ju också lyckats fantastiskt.
Du, alltså nu ska vi profetera lite grann här. Nu ska vi gå händelserna i förväg. Nya Zeeland har ju, läst häromdagen, 0 fall på 100 dagar. Och det är inte så konstigt. Dels är det en ö och dels är den stängd. Och det är på inget sätt till deras fördel om nu en andra våg av covid-19 kommer. De får fortfarande vara stängda och isolerade om de vill. Och de måste vara det för att kunna skydda sig från en andra våg. Men Anders Tegnell, han är ju säkert en väldigt tillbakadragen och timid general, tror jag. Han kommer kunna blinka åt dem. Ja, vad var det jag sa? Nu i Sverige har vi ingen andra våg. Mm. Och ni andra stackare, ni kan hat. Det var profetian. Och den är ju inte säker, men
men det är mycket som tyder på det. Och sen man ser också hur snacket går i omvärlden.
Ja.
Att det där var kanske inte så dumt ändå. Ja. Och lite den attityden. Ja. Och för 3 månader sen så var vi ju dummaste barn i lekparken.
Ja, oja. Men märkligt att Finland har stängt ner så runt. Eller stängt Sverige snarare. Det har de ju.
Ja, Norge beskyller ju Sverige för att ha dragit igång andra vågen där. Så att det är inte lätt att vara svensk. Det ska man ha klart för sig.
Jo, i Sverige. Men inte mycket mer.
Mm.
Ja. I Småland.
Ja. Men det är nog värre att vara broare, tror jag.
Ja.
De har ju liksom allt emot sig där.
Ja. Jag läste om en kvinna som var duktig i sitt arbete. Hon jobbade i en guldsmedsbutik i Stockholm. Och så skulle hon flytta därifrån, om det nu var till någon, skulle öppna en filial, tror jag, till denna guldsmedsbutik. Hur det nu var, så kom hon till Svedboms i Vetlanda. Kunglig leverantör. Alltså i lilla Vetlanda fanns det en guldsmedsbutik, affär, kedja, fast man sa inte så på den tiden. Hon hamnade där och skulle då i sin tur öppna upp någonstans där det inte fanns. Och då var det Vimmerby och Tranås som stod för alternativen. Åkte hon till Vimmerby. Det som talade emot Vimmerby var att det fanns redan en guldsmedsaffär där. Sen åkte hon till Tranås. Men där kunde hon inte starta en guldsmedsaffär. Av ett enda skäl. I Tranås hade man så ful dialekt.
Har du hört något så knasigt?
Vi som har en vacker dialekt.
Det finns ju ingen dialekt
där. Nej, det är just det. Och, men det var skälet till. Så hon åkte och öppnade i Vimmerby. Som om de skulle prata vackrare.
Nej, det är ju snarare tvärtom.
Så var det. Miltons guld i Vimmerby.
Ja, det är märkligt.
Med stor framgång för övrigt.
Hon måste ha träffat de tre personerna i Tranås som verkligen har någon sorts... Som förmodligen kommer från Vetland.
Ja, att man kan tala om en ful dialekt när man då har tillbringat tid i Vetland, det är ju för mig fullständigt obegripligt.
Ja, nej. Landsbro, inte där är det jobbigt. Det är nästan Örebro-nivå. I Örebro där finns det allting, men det är ingenting som är riktigt bra.
Sluta, det är en stor och vacker stad.
Jo, men alltså man har ett hyfsat universitet. Man har ett hyfsat hockeylag. Man har ett hyfsat fotbollslag. Man har hyfsat residens. Liksom så här, allt är så här...
Lagom lite.
Och så är det så symbios med deras dialekt.
Ja.
Det är en liten jobbig. Men det är inte fullt så jobbigt.
Du, alltså det blev formellt utsett till universitet i Örebro. Örebro högskola blev Örebro universitet. Under kraftiga protester från resten av den akademiska världen. Och det är ju regeringen som kallar universitet för universitet. Mm. Det är ju en regeringsfråga. Hur kommer det sig att Örebro blev universitet?
Ja, man kan ju tänka sig att det är någonting med att Göran Persson är en hedersdoktor där.
Det är enbart det. Göran Persson blev... hedersdoktorerad av Örebro högskola och sen blev det universitet efter det. Strax därefter, det gick väl något år. Och ja.
För att det inte skulle vara supertydligt.
Ja, ja.
Ja, det är mycket märkligt.
Men hedersdoktorat är inte så tokigt som det låter. Anders Wall, Per Gyllenhammar är hedersdoktor till exempel. Men det betyder bara att han har öppnat plånboken till Chalmers eller till något annat. Och då blir de hedersdoktorerade. Tage Danielsson är hedersdoktor eller var för just Linköpings universitet. Med all rätt, eftersom hans gärning som då var humor och underhållning och väldigt akademiskt spänstig underhållning. Och att han naturligtvis kommer från Linköping.
Ja, alltså det som är märkligt med just Tage Danielsson är att han var ju väldigt politisk utan att vara politiker, eller på att säga. Utan han, alltså jag har hört någon sån här, den här när det var den här kärnkraftsgrejen, då skrev han ju någon jättelång dikt där.
Ja.
Och den är ju superröd på något sätt.
Ja, det är det.
Men det blir ändå så här accepterat av...
Och roligt.
Ja, av världen. Det tycker jag är otroligt fascinerande.
Mm. Ja, men det var honom. Du har honom i ett nötskal där. Finurlig, fyndig, väl rimmat. Mm. Och, eller likadant med Tage, fast han var inte, han var mera slagfärdig. Det var lite mer, vad ska jag säga, intelligens skulle jag säga. Bakom Tages humor. Mm. Men Hasse Alfredsson var... Hasse var slagfärdig. Och de två ihop var dynamit.
Ja, det är ju fortfarande en av de mest sorgliga insikter jag haft när jag insåg att Tage Danielsson inte levde längre.
Var du nyfödd då, eller?
Nej, men alltså när jag upptäckte... Min första kontakt med Hasse och Tage var när de var med i en film med i Saltkråkan.
Ja, ja, ja.
När de spelade typ så här smuggel...
Ja, Ruskprick och Knorrhane heter de där.
Det var min första kontakt. Och efter det så, då var jag ju inte jag mer än
Några år?
Ja, men kanske 4, 5, 6 år.
Ja.
Och därefter växte mitt intresse för dem otroligt mycket.
Ja.
Sen var ju Hasse var ju chef på Skansen, så det kände jag till. Och...
Det är klart.
Men sen någonstans i 10-12 års åldern, då inser jag att Tage Danielsson inte lever längre.
Ja.
Och det var ju en jättechock och en jättesorg, för jag gillade verkligen. Han var ju lite som, har du sett dem här, Måns och Anders?
Ja.
Det är lite samma grej över det. En skåning och en östgötte som är lite så här.
Ja, faktiskt.
Östgötten är jättelång och... Och skåningen är konstig liksom. Så ja. Nej, men det är ett vinnande koncept som vi säger.
Mm. Och han drog igång sommarprogrammen. Tage Danielsson, när han var underhållningschef på Sveriges Radio. För radiodelen. Allting heter ju Sveriges Radio, även tvn. Men då var han chef för, och drog igång Sommar, som då har funnits i 60 år. Eller mer. Det är lite... Sen slutar han där och blir heltidskomiker. Och författare och debattör och allting.
Skansen-chef?
Nej, Tage.
Jaha, Tage?
Ja.
Du sa Hasse.
Sa jag Hasse? Ja, jag blandade ihop dem. Men det var Tage som var chef för underhållningen.
Ja, det på tal om Örebro, de har ju också, vad heter det, THS där? Nej, inte THS, de har en andra.
ALT.
ALT, ja.
Som står för?
Vad ska vi säga nu?
Är det inte Akademi för lärande och teologi?
Ja, det stämmer nog.
Det då?
Är det inte ledarskap och...
Det är nog ledarskap och teologi, inte lärande och teologi. Det stämmer nog.
Och många duktiga pastorer har kommit ut genom den. Det ska man ju ha klart för sig.
Det är ju alltså Örebro är... Örebromissionen, det som heter IFK nu, är en kraft att räkna med. Och har alltid varit. Han som startade heter John Ångman. Ångman, med O som är Olle.
Ångman?
Ja. Och en makalöst driftig predikant och duktig. Han gör ju så att vi får Örebro baptister och Stockholms baptister. Därför att baptistsamfundet, de har ju då skjutit sig själva i foten när de utesluter Levi Petrus från baptistsamfundet. Det sker 1913. Och han är då pastor och ledare för Philadelphia kyrkan i Stockholm. Då, 1913. 70 medlemmar. Men han är allt för yvig och allt för allting. Så han får inte vara med längre. Sen skjuter de sig i andra foten. När John Ångman inte heller omhuldas på det sättet. Som de, alltså han är för egen. Och det är inget nytt. Så har det varit i kyrkohistorien. Så är det alltså redan i apostlagärningarna. När Paulus och Johannes Markus går skilda vägar. För Paulus är arg på honom. Nej, han har inte med mig att göra. Nu tar jag med en annan istället. Och så tar han med sig Timoteus. Eller om det är Lukas eller båda. Och Johannes Markus får vara med Barnabas. Och gör en stor insats ändå naturligtvis. Och skriver sen Markus evangelium. Bara det. Som har förändrat världen på ett... sätt som få skrifter har. Men det är tydligt så att här har vi en schism, olika förhållningssätt att se på mission, Guds rike, Golgata, och ändå blir det bra. Men sen säckar ju baptistsamfundet ihop, för att de blir aldrig bättre efter det, utan det går åt skogen, och nu har de ju säckat ihop ordentligt.
Nu existerar de ju knappt.
Nej, de heter ju Ekumenia och har försvunnit in i någon töcken som hette Missionsförbundet.
Ekumenia, det är ju ungdoms...
Ja, Ekumenia samfundet menar jag. Ekumenia kyrkan.
Ja.
Ekumenia.
Det tillhör ju för sig Missionskyrkan. Och...
Ja, oja, alltså vi tillhör ju det. Men det är ju... Alltså Ekumenia...
Ja, men man brukar ju lite elakt säga att det är en 80-plus församling, det där baptist.
Jo, men det är det verkligen.
Typ 9 medlemmar. Nej, det skulle ju inte vara.
Men du, alltså, tillbaka till Petrus. 70 medlemmar 1913. Och 10 år senare har de 2000 medlemmar.
Om det ens räcker med 2000.
Nej, 1923 är det 2000. Och
1923?
Ja.
Okej.
Okay. Och nu är det ju mycket, mycket större. Men det är den utvecklingen som det kan bli när man inte spär ut. När man är sänd och läst och förstådd. Alltså du kan ju säga till din granne någonting sant och riktigt ur ditt personliga liv, ur Guds ord. Du kan ta ett bibelord rakt av och han eller hon struntar i det eller berörs av det.
Mm.
Det är inte din uppgift. Det är jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten, skriver Paulus.
Alltså, problemet med förkunnelse är att det är allt för få pastorer som kopplar det till någonting som går att greppa idag.
Ja, inte ja. Kan hända.
Alltså, det räcker inte med att säga bibelordet.
Nej, folk måste tillämpa det.
Ja.
Oh, ja.
Och det är ju allt för få, speciellt den äldre generationen som på något sätt tycker att de gör någonting styggt om de gör det.
Ja, ja.
Sen blir det bättre och bättre. Men jag kan inte relatera till någon som bara rabblar bibelord.
Nej, det måste kunna. Bibelordet är så tveeggat så att det står pall för att tillämpas på längden och tvären. I ditt liv, i mitt liv, i en nations eventuella liv. Alltså en bibeltext står rycken i alla världsdelar med vem som än predikar kring det eller berörs av det.
Mm.
Annars är det inte mycket att ha.
Nej, du, vi ska försöka att knyta ihop den här säcken.
Okej.
Tidningen Dagen känner ni till?
Ja.
De gick ut i veckan med en fråga till sina läsare. Vilken person i Bibeln, eller vilken karaktär i Bibeln identifierar du dig med?
Oj.
Och jag svarade på en gång, Jobb naturligtvis.
Ja, det kan jag tro.
Frågan är, vem och varför för din del?
Vem jag identifierar med, kära Gud. Får jag tänka snabbt här.
Men alltså, tänker jag bara säga att de flesta skrev så här, jag önskar att det vore Jesus.
Ja, så där, men det är.
Och det var ganska betryggande på något sätt att folk inte bara skrev Jesus, utan att de skrev jag önskar det vore Jesus.
Ja. Men alltså, han är ju nästan utom räckhåll.
Ja, det är ju fusk att säga Jesus.
Ja, det är ju som att titta i facit.
Mm.
Man måste ju ha en mänsklig individ som man kan möjligen relatera till ur alla i bibeltexten. Det här tar ju en timme att tänka, och då får jag ta ett snabbt svar istället. Då tager jag Markus.
Och varför?
För att han och Paulus blev ovänner. Och han säckade inte ihop ändå. Och blev med det kortaste evangeliet, det minst ordrika och det äldsta ändå viktig som attan. Sen så blir han ju som alla andra missionärer i den kända världen, från Spanien till Kina. Och gör det han gör därför att han har varit med på tåget från första stund. Jag kommer säkert tänka på någon annan om en timme, men Markus, med Markus evangelium just nu.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.